Hos Gemofix får du just nu flerpack härdad trallskruv för endast 39. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
Podplay.
Hej, det här är Tommy Salos målsägarbiträdande. Nej, det är det inte. Det är Jonas Nilsson och fnissar mitt emot mig gör Hans Wiklund. Vi sitter i en ny studio. Det har gått så förbannat bra så att de har beställt in nya möbler.
Nej, de har beställt in möbler. Förut fanns det ju ingen inredning, kommer du ihåg? Det var ju bara madrasserat här inne.
Faktiskt, faktiskt. Stort tack till Kriminalvårdsverket som lät oss få låna era lokaler länge. Nej, men demonproducenten Oliver i studion. Ni har byggt om hela studion. Ni har beställt varor i januari. Nu dök de upp. Ja. Det är ju längre leveranstiden ett asylärende hos Migrationsverket.
Är de ergonomiska de här, för frågan?
Men du och jag har inga ergonomiska kroppar längre, Hans. Vi tillhör den...
En jävla ostbåge.
Har du också börjat få det där att man får brev hem? Har du funderat på seniorboende 55 plus? Ja. Det är som att få en smäll på käften.
Jag fick det förra året.
Jag är ju som en 17-åring i skallen.
Där får vi prata om någon gång.
Ja, verkligen. Seniorboende, är det att man slipper skitungar? Eller? För då tar jag osett alltså. Va? Helst i Tensta som inte har utegångsförbud. Vi kommer med en dementi i veckans avsnitt av Off Limits. Vi ska dessutom lösa Estonia-gåtan. Vi ska fortsätta jaga sommarhus från senildement 81-åringar åt Ebba Busch Thor. Och vad har vi med på gång, Hans? Du har ju din polare, han med burka, ISIS-resenär nästan.
Rektor Amid.
Just det, han är så långt ifrån Israels ambassadör i Sverige man kan komma.
Ja, han ska få återupprättelse här nu.
Killen som straffar ur sig själv i På spåret. Vi har mycket på gång, lite för mycket. Vi ska dessutom ta upp Tommy Salos. Ja, han råkar byta ut sitt alkoholås mot en flashlight och begripen av polis med 3,06 promille.
Ja,
stackars Tommy Salo. Nu ställer Hockey-Sverige upp mangrant bakom Tommy Salo. Ja. Vad var Boxnings-Sverige när Paolo Roberto hade baggbölat med en polska på Grevgatan? Då var ingen som ställde upp och då slängde de ut pastaburken genom fönstret.
Ja, jag vet. Men det är ju för att hans boxarkollegor, de läser ju inte tidningen, så de var ju lyckligt ovetande.
Den mediala överklassen är på plats. Mitt emot mig sitter Hans Wiklund därför att ordinarie ledamot i Svenska Akademien här i Off Limits, Jakob Ökvist, är fortsatt sjukskriven för av säkerhetsskäl. Nu drar vi igång podden och över nu först till en som har verkligen hört av sig i veckan och tycker att Hans Wiklund gör ett jättebra jobb tillsammans med mig i podden Off Limits. Det är ingen mindre än Djurgården fotbolls sportchef Bosse Andersson. Berätta, Bosse, hur känner du inför Hans Wiklunds entré i Off Limits?
Och jag trodde aldrig jag skulle få uppleva det faktiskt. Aldrig!
Bra, Bosse. Super, Bosse!
Super, Bosse. Ja, ganska ofta faktiskt. Bosse Andersson, profilerad sportchef i Djurgården med ett förflutet i, tror jag, alla Stockholmsklubbar, däribland min klubb.
Även Stockholmspolisen.
Ja, och Gävlepolisen.
Nej, den var ju en klient.
Vänta, de satte in på för sin egen svensexa hamnar i Fylsel i Gävle. Ja. Det är det enda vi inte ska ta upp bland obehagligheter i detta Off Limits avsnitt. Varmt välkommen och nu kan vi säga, nu kör vi, Hans.
Kör då.
Nu kör vi.
Långsamt du rör dig.
Låter som Saliander på en efterfest med klosterlikör i kaggen. Välkommen, det här är Off Limits, nu åker vi. De säger att poddvärlden, det är det nya. Det är det som ska slutligen krossa och förinta radion, ungefär som finska skidtrupper krossade ryska bolsjevik-kommunistregementen vid Sallafronten 1900. Året var Hans 44, du kan det där.
Fyra.
Hans Wiklund, kul att du är här.
Ja, tack.
Vad tycker du om nya studion?
Är det en ny studio?
Nej, men det får du ge dig.
Ja, men du vet, jag bryr mig inte om yttre saker, Jonas. Jag är märkligt obekymrad och obrydd. Om min närmiljö.
Du är väl förbannat ytlig. När du fick låna en kompis Bentley och körde runt alldeles för fort här. Då, det var det enda du pratade om, den där Bentleyn. Fick du köpa den sen eller? Fick du låna den ytterligare?
Nej, hans exfru tog den.
Nej, är det sant? Herregud. Höll på att bli en Tommy Salo där. Ja. Vilken skandal det har varit då. Ja. Tommy Salo, 3,06 promille i blodet. Och du säger att det är ett... Vad är det för straffsats? Är det vanlig rattfylla eller? Jag spelar oinsatt men jag vet exakt.
Nej, men det är, alltså grovt rattfylleri går ju vid en promille, så att det är grovt. Jättegrovt. Ja. Jättegrovt finns inte som straffsats, men det är en grov rattfylla. Tommy Salo, gammal hockeymålvakt.
Mm, verkligen. Och var någon som sa att det enda isen han hade med sig i bilen, eller enda isskrapan han hade med sig, var till tequilan.
Ja.
Polisen hittar honom alltså på motorvägen utanför Köping när han har kört in i räcket och är ej kontaktbar. Det tog en timme innan de kunde prata med honom. Ja. Hur kan man bli så full, Hans, du som vet hur det är?
Jo, men jag vet att man kan bli så där full. Men att vara så full och sätta sig i bilen och lyckas köra iväg, det är ju ett mirakel.
Ja.
Mirakel är fel ord, men det var ju väldigt vanskligt det här. Men jag vet inte, det är någonting med Tommy Salo. Kommer du ihåg när han släppte in pucken mot Vitryssland, som inte hette Belarus på den tiden utan hette Vitryssland?
Ja, men det är väl lite rasistiskt, Vitryssland, va? Det här vitheten, vithetsnormen, va?
Ja, men det har inte med det att göra.
Nej, okej. Jag tycker det är rasistiskt i alla fall. Indien har ingenting med indianer att göra, men det är förbannat rasistiskt.
Ja.
Nej, men hans tavla i hockeyn har ju blivit någonting som plågar honom än i denna dag.
Mm. Gjorde man inte ett frimärke till och med när han släppte in pucken?
Ja.
Eller har jag missförstått det?
Exakt.
Man gjorde det, va?
Och då sa de det, sätt inte frimärket, gör ingen tavla nu, sätt frimärket fram på kuvertet.
Just det.
Men det var inte hans, nej, men det var hans räddning man gjorde ett frimärke på. Annars skulle man kunna göra ett frimärke när Christer Pettersson avlossade en revolver på Sveavägen 1986.
Vi vet inte om det var Christer.
Nej, jag har inte sagt det. Vem har sagt att
han har aldrig avlossat en revolver på Sveavägen?
Det är så bra när man i palmutredningen säger, ja, Christer Pettersson har ju aldrig använt vapen. Nej, han är inte dömd för att ha använt vapen, men kan man ju förbanna mig ha gjort ändå. Ja. Jag är aldrig dömd för rattfylla, men jag har kört bil onykter i min dumma jävla ungdom, kan jag berätta.
Va?
Ja, exakt.
Men det är preskriberat nu?
Det är absolut. Hela mitt liv är preskriberat.
Ja, man kan bara dra ett streck och gå vidare. Ja. Vända blad, som en del säger.
Det sägs ju också när han berättade att Tommy Salo efter sin vanskliga, så 3,06, det är sådär som, det är den klassen som litauiska och lettiska lastbilschaufförer brukar hålla. De ligger på den nivån, för det är kroppsligt svårt att komma upp i de nivåerna.
Ja, alltså,
2,0 tuppar ju nästan av.
Ja, över 3, då är det ju fara för liv och läm.
Ja.
Alltså, då kan du ju hamna i...
Det är Guinness rekordbok.
Nej, men i delirium. Alltså, det är ju ett livshotande tillstånd.
Ja, exakt. Hur som helst, han berättade ju att jag var ute och körde, sa Tommy Salo i någon kvällstidningsintervju. Och jag citerar, och stannade till för att ta några shots då och då.
Ja.
Men fan sitter och shottar i en bil? Det har inte jag sett i... på Gröna Lund.
Nej, men hur kunde han balansera shotsglasen? Alltså, jag kan förstå om han stannar till, öppnar flaskan och dricker. Ja. Men han shottar, så då har han med sig shotsglas då. Frågan är, har han fyllt på dem, ställt dem på instrumentbrädan, balanserar detta medan han kör? Det är därför han kör så sakta, förstår du? Det är ju ingen fart då, utan han ligger där i 30 knop och skrapar.
Han körde in i vägräcket med trafikanter, larmade i polis.
Och vad hände då med shotsglasen när han körde in i vägräcket? Troligtvis så föll de omkull.
Ja.
Det är min gissning bara.
Om det nu, alltså, det kanske är ett språkligt missförstånd det här. Att shotta, det kan ju vara att man sitter, jag vet inte vad hockeymålvakter gör, men kan man inte shotta direkt ur flaskan? Eller, jag är ju från Vällingby, vi har ju shottat ur flaskor.
Aha, nej, det är ju inte vi på Stureplan.
Nej, okay.
Det finns inte en möjlighet. Men visst, det kan vara ett språkligt missförstånd. Det är många språkliga missförstånd som får stora konsekvenser. Jag tänker på den här utegångsförbudet i Rinkeby.
Tensta.
Mm. Titta, jag kan inte hålla i samt. Men det är ju alltså Järva.
Ta det lugnt nu. Södra Järva.
Ja.
Vi kan sammanfatta och slipper man detaljera.
Ja, precis.
Det var ju snack om det i veckan.
Där var det också ett språkligt missförstånd?
Ja, de gängkriminella i de har förnekat det här, ungefär som vad heter det? Den här, vad heter det? Klansamhället i Angered förnekade att det var de som styrde i Angered.
Ja.
Det är klart att de borde göra det. Nej, men hon har varit med i den här podden tidigare. Therese Rosengren, hon är ju...
Hon är chef där ute för polisen.
Ja, hon är ju Rinkeby polisens chef. Alltså Sveriges mest brottsutsatta polisområde, skulle jag tro. Jag vet inte, du är krimmaren här.
Ja, det mest brottsutsatta området är faktiskt precis där jag bor, Norrmalm.
Jag tror det var anusöppningen som var mest brottsutsatt. Inte, nej men det är det inte.
Jo, det är det.
Nej, men det är för att därför att när ni bor så där tryggt och ni anmäler, ni som bor inne i stan, då kommer polisen. Vi är ute i förorterna, om vi anmäler kommer det ingen snut, så vi tänker det är ingen idé.
Alltså är det, det som är resonemang? Det
kan vara.
Jag vet inte, men statistiken talar sitt tydliga språk. Det är det mest brottsutsatta området i hela Sverige.
Är det så? Okej. Okay. Jag får lita på statistik då. Jag är ju trots allt inte Anders Tegnell på FOM.
Nej.
Eller hans mentor, Giesecke. Nej, men hon, Therese Rosengren, stationsbefälet i Rinkeby, sa ju att ja, det var väldigt vad det här blev uppförstorat när jag sa att de gängkriminella hade beordrat utegångsförbud i Tensta.
Mm.
De var ju på plats Sveriges Television i veckan och då fick de tag i en äldre folkpensionär som jag fördomsfullt fick för mig var etnisk svensk. Får jag säga det?
Där ute?
Ja, men det finns massor med...
Kan det ha varit någon som de har bara kört dit alltså med färdtjänst och ställt där? Det kan det vara.
Jonas Sjöstedts morsa.
Mm.
Nej, men hon sa, ja, jag vet inte vad de får alltid från utegångsförbud här. Nej, men då var det väl så att hon var väl då corona... målgrupp, så hon satt väl inne kanske i alla fall.
Mm.
Och sen frågade en kille i en tobaksaffär, han sa, det här är löjligt, de flesta som bor här är självklart laglydiga medborgare, har självklart samma rätt till samhällskontraktet, jag betalar hög skatt, jag vill ha trygghet där jag bor, jag vill ha samhällsinstitutioner som fungerar inom rimliga gränser.
Ja.
Och då sa hon, Therese Rosengren, polisen, ja, det blev lite fel det där. Vad som hade hänt var att det var några äldre kriminella som hade bett unga barn
att gå hem och äta.
Ja, men typ gå hem. Stå inte här och käka godis, gå hem med, nu är det kväll.
Ja.
Och sen hade det här feltolkats via någon polispatrull, så att det var utegångsförbud i Tensta var inte med sanningen överensstämmande. Det är någonting som har förlimmat sig noga med. Så att det är sanningen, den oförmedlade sanningen som ska ut.
Ja. Jag hade ytterligare en krimnyhet som också var språkförbistring alternativ någon form av missförstånd. Och det var ju det här ärendet som utspelades i Norrland med en herre som skulle hyra en lastbil av en kille. Och sen så sket han i det och hyrde av en annan kille. Den första killen med lastbilen eller traktorn blev förbannad, klappade till målsägaren.
Som man gör.
Ja, och sen utvecklades det till någon form av brottningsmatch där målsägaren där gärningsmannen fastnar med sin hand inne i målsägarens mun och är tvungen att hjälpas av ett vittne för att få ut handen ur munnen.
En så kallad en oral fistfucking.
Ja, det stämde inte.
Men vilken, gjorde det inte?
Nej.
Det har du sagt i radio.
Jag vet.
Kan man inte lita på Hans Wiklund, kan man inte ens lita på Jonas Sjöstedt?
Nej.
Vad var det då?
Nej, men det var ingenting. Det var en vanlig smäll på käften. Ingen har fastnat med någonting i någons öppning.
Jag har fastnat med en hel del grejer i olika öppningar.
Ja, jo.
Exakt. Ja. Men det är preskat det
ja,
också.
Ja, nu har vi rätt ut det. Bra.
Ja, det har vi. Hörru du, vad vi inte har rätt ut, det är väl varför... alltså, det är ju nya spår på gång. Vet du vem Emanuel Karlsten är?
Nej.
Det är en journalist, förbannat duktig. Så ska man alltid säga. Ja, förbannat duktig. Han är bland annat krönikör på Göteborgsposten och... Han har ju lagt sig i den här debatten med... Jag vet att jag tjatar om det här, men jag har ju hang-ups på olika grejer. Jag har just lyckats släppa Bosse Hansson via svår posttraumatisk stressterapi. Men det här med Frölunda Indians och allting.
Ja. De skulle byta namn. Ja. De fick inte heta Indians.
Just det, precis.
Ja.
Och Emanuel Karlsten har varit inblandad i det där. Han är ju verksam från Göteborg och har en stor satans blogg som en massa folk besöker. Vem besöker bloggar ens nu för tiden? Finns det porrbloggar måste jag börja med, men vem besöker en blogg?
Det skulle du inte fråga mig.
Exakt. Så sökte vi en förklaring. Varför var Indians då ett rasistiskt uttryck?
Mm.
Jag, Glenn Hussein och andra på vår intellektuella nivå fattar ju inte ett skit, men jag fick svaret i veckan. Därför att det var nämligen en intervju med en konstnär i Göteborg som heter Graham's Daughter. Hon heter Anthony Grahams dotter. Hon förklarar glasklart varför Frölunda Indians var tvungna att byta namn.
Okej, låt höra.
Ja, här är hon. Grahams dotter förklarar varför Indians tog bort hos Frölunda Hockey.
Mm. Nej, det är ingen ynning. Nu sitter jag där på den här stadion och tittar ner när ni startar ert ishockeyspel. Och vad ser jag? Liggande där på isen. Ett avhugget huvud av en hövding. Där ishockeyspelarna åker genom munnen och ut på
det är själva entrén.
Ja, ja.
Och du menar att det är ett helvete? Alltså, du menar att man åker ut genom en indianhövdings huvud?
Nej.
Det är ju för fan en
men
hyllning.
Hur ser hon kommer
in? Tycker du att det är en hyllning?
Ja, det tycker jag.
Ett avhugget huvud.
Ja, men resten av kroppen ligger ju under skandinavien.
Bra, Husse.
Det är för mig.
Hur orkar du gå in på det?
För mig, jag ser en dödsrelik. Jag säger bara det jag ser. Jag ser ett avhugget huvud.
Det är inte avhugget. Det är bara huvudet. Det är en hel.
Förstå, när man kan sitta och lyssna i en timmes debatt med Hussein och någon som tycker att en entré i en SHL-match är ett avhugget huvud på en amerikansk urinvånare. Så nu har vi fått förklaringen.
Ja, och ja.
Slutar det där, tror du, Hans?
Hoppas det lite grann.
Har jag nämnt Emanuel Karlsten? Nej, jag har inte gjort det på 45 sekunder.
Nej, men och hur ska det gå för indianerna och speedwaylaget?
Ja.
Har de något avhugget huvud som de använder som någon totem på eller också?
Ja, de framstår som rasister nu när Joel Lundqvist och gänget har backat på alla punkter. Jag tycker det är trams, på riktigt trams. Ja. Det vill säga podden Off Limits. Nej, men nu har man ju fokuserat på andra. Och Emanuel Karlsten, åter till honom här. Mm. Krönikören i Göteborgsposten. Han har ju gått till attack med de här hyllningarna som barn gör av en kriminell historisk yrkesgrupp som är verksam även idag, bland annat i Aidenviken utanför Jemen. Mm. Och oftast är det somaliska medborgare som är den här typen av yrkesgrupp. Vilka pratar jag om?
Piraterna, va?
Ja, inga piratkopier, de riktiga piraterna. Han skriver i en artikel här. Barn leker på lekland med pirattema. Mm. Familjer bor på hotell med rum inredda som sjörövarskepp. Måste det vara så här, skriver Emanuel Karlsten. Pirater är inte bara kriminella. De är dessutom verksamma i nutid och genomskurkaktiga. Bara det ordet är ju fantastiskt. Mm. Är det verkligen rätt att vi föräldrar uppmanar våra barn att klä ut oss till vad som i praktiken är ett gäng kriminella? Ju mer jag tänker på det här, skriver Karlsten, blir det desto mer bizarrt. Finns det någon annan organiserad brottslighet som vi romantiserat så här starkt? Rånare? Hälerier? Har vi någon förskola som heter terroristerna? Så akta nu, Hans. Sjörövarskepp, sjörövarslag, sjörövarfabbe, det är kränkande. Mot alla dessa brottsoffer från 800-talet, vikingatåg i Österled och annat.
Nej, men då, de hette Pippi de sju haven då, istället för att börja stryka i Pippi-böckerna som man har gjort, man har tagit bort det misshagliga ord, så kanske man får ta och elda upp hela boken då.
Absolut. Hon heter ju inte Pippi Långstrump, utan det är ju Greta Thunberg hon heter numera.
Ja, just det.
Exakt samma flätor.
Mm.
Nej, men var slutar det, Hans, på riktigt? Vi kan ju raljera om det och försöka göra något lustigt, men var ska det då sluta på något sätt?
Jag vet inte, men man söker väl någon form av total konsensus och ett idealtillstånd där allt är lika och strömlinjeformat, va?
Du menar som gästpanelerna i På spåret?
Ungefär så.
Okej.
Okay. Hos Gemofix får du just nu flerpack härdad trallskruv för endast 39. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
Apropå det förresten.
Hamid.
Ja, rektor Hamid. Ja. Hamid Safar. Ni känner till honom. Det är den här rektorn och moderatpolitiken och integrationskunniga personen som stod så jäkligt på näsan här i veckan.
Absolut. En av Flashbacks mest omdiskuterade pennor. När folk fick reda på vem det var som skrev tvetydigheterna.
Ja, precis. Han skrev ju under pseudonym och han var ju lite av ett troll där.
Vad var han kalla sig? Tommy Salo var det, va?
Ja. Hur som helst, han i sin ungdom, vilket inte var så många år sedan uppenbarligen, så har han kommit med antisemitiska, antisionistiska och en hel del bögfientliga inlägg. Både som sig själv då, som i trollform i olika skitmedier.
Kan jag anmäla det här? Får man säga bögfientlig? Man säger väl homofob, va?
Ja, förlåt. Antisemitiska, homofob, ja, och så vidare. Mm. Han belönades med titeln Årets svensk. Mycket olycklig hedersbetygelse har det visat sig rent historiskt om man tittar lite grann. På den tiden som rapportredaktionen på SVT delade ut den så började man ju med Refaat El Said. Han blev den första att få det, vd för läkemedelsbolaget Fermenta, om du minns dem.
Ja, här kan vi punktera att Refaat El Said aldrig någonsin har skrivit en enda rad på Flashback.
Nej. Inte under ett eget namn i alla fall.
Var inte han som sa, vi simmar alla i samma båt? Han hade en massa konstiga såna här El Sayed-sägningar som blev fel.
Ja, men ändå uppskattade.
Ja.
Ja. Vi sitter i samma båt, blev vi simmar i samma båt till exempel.
Exakt.
Så han är ju mer eller mindre som en hockeytränare, välformulerad. Titta, nu ringer också.
Det är min sambo Mikaela.
Ja, ja. Ja. Elsa.
Hej Mikaela, vi sitter och poddar så jag får be att du bara...
Gör något annat i fem minuter.
Tänk att du är gäst på spåret och blir struken. Tänk Hamid.
Mm.
Så blir det, va?
Mm. Så att, nej, det var inte han. Jo, Refaat, han hade en doktorshatt i biokemi och alla möjliga grejer som han hade ljugit ihop. Och sen så fick han sparken. Bolaget gick rakt ner i toaletten och han åkte in på kåken så småningom.
Fermenta blev fermenterat.
Ja, det kan man väl säga. Fermenta som var ett penicillinframställningsbolag för övrigt. Mm. Sen följde man upp med och utse som årets svensk Hans Holmér. Som ju närmast måste definieras som en landsförrädare med tanke på hur han hanterade Palmemordet, eller hur?
Var det här innan han överhuvudtaget bestämde sig för att det var Kurdo Baksi och hans gelikar inom PKK och APK som sköt Palme?
Jag tror att det här kom ganska snabbt när han var så segerviss i början, Hans Holmér.
Men blev Holmér årets svensk under Palmeutredningen?
Jag var inte fan var det efter i alla fall. Nej, för men då var de flesta ganska övertygade om att det
var ju fanskapet...
gått så bra.
Först var ju fanskapet rikspolischef också.
Ja, visst.
Och hade ihop det och låg ju sked med Ebbe Carlsson. Allt det där är ju...
Ja, apropå det så fick Ebbe Carlsson också.
Nej, sluta titeln. Nu! Nej!
Jo, visst.
Nej, det är ju en topplista.
Ja, ja, ja. Och sen...
Ska vi förklara lite kort för våra yngre lyssnare, alla som har bott på Bosse Hanssons sommarläger. Ja. Vem var Ebbe Carlsson? Han började som... inom IB, informationsbyrån som Jan Guillou avslöjade som Socialdemokraternas hemliga polis, kan vi säga.
Ja, det kan man väl säga.
Man registrerar kommunister på arbetsplatser. Ja. Du och jag hade blivit reggade direkt. Ju.
Ja. Han var ju lite av en kommunikatör, en spindoktor, en whiz-kid.
Som jag, en snackpåse.
Ja, lite grann. Och helt skrupellös och helt utan något som helst, vare sig begåvning eller annat som skulle liksom ha gjort att han kunde befatta sig med Palmemordet. Men det gjorde han i alla fall.
Han kände en massa folk. Han kände ju Anna-Greta Leijon och en massa höjdare inom den socialdemokratiska partinomenklaturen.
Precis. Men sen stod han på näsan också, tyvärr.
Mm. Han var ju ordförande i Kanotförbundet, va?
Mm.
Han begärde att få bli begravd, få sin aska strödd i en kajak som då skulle glida under Västerbron.
Just det.
Innan han dog. Han dog nämligen i AIDS, mycket olyckligt. Va?
Mm, mycket olyckligt. Mm. Nåja. Så att sen, när Rapport till slut tänkte så här, det här går inte bra för Årets svensk. För man är ju självkritisk på Rapport.
Det är
inte
ja,
så att
det vette fasen.
Lite grann i alla fall. Och då upptäckte man ju så här att när nästa Årets svensk skulle utses, visade sig att den mest omtalade personen, för det var själva kriteriet för Årets svensk, blev Christer Pettersson. Då tänkte vi kan faktiskt inte utse Christer Pettersson. Han är faktiskt dömd för mord i tingsrätten på Olof Palme. Och då tänkte man så här, nej, vi viker ner det här. Och så gick det där priset vidare. Och numera så är det väl tidningen Fokus, va, som delar ut det. Och just som det. Delar då ut det till
som är något så ovanligt i det här landet som en borgerlig tidning.
Mm.
Mm. Utan Hamid pressstöd. Safar.
Precis, Hamid Safar blev Årets svensk i Presto 2018. Grejen är så här. Egentligen så det där med Årets svensk, det betyder ingenting. Den stora skadan skedde. När Sir Hamid, som jag börjar kalla honom nu, utrustades med Sveriges Evert Taube-krans i håret. Han fick sommarprata, och det är vår motsvarighet, kan man säga, till att adlas. Så att Sir Hamid tycker jag nu är bättre än det där förra. Rektor Hamid låter lite futtigt.
Mm. Jag gav upp sommarprataren när Annika Östberg, som gömde puffran till sin pojkvän i USA, fick sommarprata. Kom hem och blev kramad på Arlanda. Ja. Tack för allt du har gjort för Sverige, Annika Östberg! Ja. Vadå? Vad har hon gjort?
Hon var med och sköt en polis.
Shoot him baby, here's the gun baby, shoot him. Not shoot me. Hon kom ju hem, vill ha lite svensk välfärd, en stuga med röda knutar, en liten vovve och sjöutsikt. Och det har hon fått!
Ja. Va? Grattis Annika.
Hon kan hon vara med På spåret?
Vet inte, om hon har ju lite luckor i bildningen. Hon har varit utomlands så länge. Men ingenting är omöjligt. Så nu fick jag vara med På spåret. Och då är en totalt helgonförklarad.
Ja.
Och På spåret har ju liksom historiskt alltid varit fyllt av massa aktivister och dårar i olika sinnesupplösningar.
Det är ju vår tids riddarhuset. Alltså där adeln fick sätta upp sina sköldar. Satt man i riddarhuset, då var man frälse. Då hade man det lugnt. Ja. På spåret och sommarprat, det är samma sak. Fast nu för tiden, för etablissemanget.
Nu är det så här, nu vill jag att vi ska backa lite. Jag vill inte gå med i den här mobben mot Sir Hamid.
Tommy Salo skulle ha backat med bilen.
Ja, han blev backad av sina grabbar. Ingen verkar backa Sir Hamid nu. Hans fel, det var att han omfamnade den här svenska ängsligheten. Han skulle ha bett dem köra upp den där Evert Taube-kransen i arslet och fortsatt att bara jobba med sitt integrationsmausoleum eller vad han håller på med.
Ja, fast vi kan ju inte köra upp mer grejer i arslet. Vi har ju redan satansversen i arslet och den här halshuggna stackars läraren i Frankrike. Ja. Den sitter långt upp i det svenska arslet.
Ja, precis. Men hans avgörande misstag, Sir Hamid, det var ju att han skulle ha gett sig på vita svenska småkukade män istället för judar och homosexuella. För där går ju gränsen även i Sverige på något sätt.
Vad ska han ge sig på oss för?
Jo, men istället för de andra.
Ja, okej.
Okay. Det är lite mer känsligt. Jo, kommer verkligen. Du ihåg förintelsen?
Ja, faktiskt. Mm. Faktiskt.
Sagt. Så att... Ja, så tycker jag liksom istället för kära och fjärda tycker vi tillbaka Sir Hamid och då får han behålla sitt sir som han förtjänade genom att få den där blomsterkransen och vara med i På spåret. Och så får han fortsätta med sitt väldigt vettiga projekt. Han ändrade Sjumilaskolan från en riktig rövskola i Göteborg till en bra presterande skola genom lite hårda nyper och smart tänk. Det har folk glömt bort nu. Det är fler sådana här Hamid vi behöver.
Kristina Holmström i Svenska Dagbladet som är en ganska så duktig kulturskribent som jag kunde avgöra sånt, det kan absolut inte. Jag vandrar upp för Via Dolorosa och väntar på min egen korsfästning. Men hon skrev, om vi inte förlåter sådana som Hamid Safar, vem ska vi då förlåta och på vad ska vi bygga vår framtid?
Ja.
Hon skrev inte som Paolo Roberto eller någon brunsmetad högerradikal som har fastnat med fingrarna i någon porrfilmsburk. Men här så skulle vi då förlåta på en gång. Ja. Och du är också för det, eller?
Jag är för det, och framförallt är jag mot det här väldigt svenska pöbelaktivistväldet som råder. Folk kommer ju springande med högrepar och liksom tända facklor så fort det är någonting, och alla springer åt samma håll och skäller och skriker och bråkar. Ja, fast det är inte bra.
Mina facklor är miljövänliga och köpta på Rusta.
Det här beteendet, det funkade alldeles utmärkt på 30-talet i Tyskland. Men det fick vissa konsekvenser. Det kommer det få för oss också om den här skiten fortsätter.
Ja, så kan det möjligen vara. Men å andra sidan, sköt ditt jobb. Var hyfsat ärlig. Gå och lägg dig i tid. Ha en cykelhjälm på skallen. Källsortera. Tyck att Greta Thunberg är bra. Och tyck att vi ska ha svenska flaggor på midsommar. Och läs Bibeln och somna i tid. Så klarar du det. Om du sköter jobbet råkar du inte ut för det här drevet eller pöben som du kallar. Granskande journalistik finns i andra länder. I Sverige då kallas det för drevet. Jaha, nu går drevet. Ända för man är kvinna eller för att man är... Jag stack upp och blev någonting. Mm. Jag går emot dig där, Hans. Med alla tillbudstående medel. Oj. Det märkliga med det där... Var det inte du som sa det i veckan? Att hans antisemitiska uttalanden och hans resetips till Israel med bomber i fickorna eller något sånt där, i packat och klart, det var en sak. Men det stora raseriet i Sverige och den stora oron, när liksom bogvisiret gungade och nästan tog in vatten, det var ju när På spåret fick göras om. Då drabbades den stora, tjocka, feta, välgödda medelklassen, som inte överhuvudtaget bryr sig om en kille i en förort, visserligen med moderat partinål bredvid Kristersson, kallar israeler för sionister och palestinabankare.
Intressant.
Det blev livat. Ja. På spåret, är det nyheten handlar om nu?
Absolut.
Hur gör vi nu? Ja. Va? Lördagsunderhållningen är hotad. Ja. Vad fan händer?
Ja. Och det bevisar också hur totalt bananas vi är. För det är ingen som bryr sig om På spåret egentligen. Det sitter folk och dötittar på det där, men de fattar ju ingenting. Den som fattar allra minst, det är ju Sir Hamids partner På spåret. Som jobbar med ett program som heter Trolljägarna. Och dessutom ska föreställa journalist. Och inte ha en susning om vem det är hon sitter bredvid.
Hon satt bredvid ett riktigt flashback-troll under hela inspelningen av... På spåret. Vi pratar om, nej, vi pratar inte om den här indianska konstnärinnan Graham Stott. Vi pratar om Frida Boysen.
Just det.
Mm, arbetskamrat på Göteborgsposten med bland annat Emanuel Karlsten, tidigare nämnd.
Aha. Ja. Grattis.
Hörru du, ja, hon verkar ju mer upprörd att hon inte ska få synas i tv,
ja,
nu
klart.
Än att en antisemit har spridit ganska obehagliga budskap, ja, i offentliga miljöer.
Ja, men det var ungdomssynder. Ja. Sir Hamid, han har lämnat det bakom sig. Han kom till Sverige när han var 15. Nu 5 år senare när han är 45. Så har han lagt de där ungdomssynderna bakom sig.
Men ska vi inte kol 14 testa hans knän och se hur gammal han är egentligen? Liksom? Han kanske har en farbror som är minister i Irak och fortfarande får pengar.
Ja, nu ska vi, med Sir Hamid kom faktiskt hit i vuxen ålder. Ja. Han var vuxen och erkände.
Ja, exakt. Lita aldrig på åldersbestämningar av Migrationsverket.
Nej, särskilt inte av oss.
Eller av Off Limits-podden.
Fan, gammal är du egentligen, Jonas?
Ja. Jag tittar på pungen.
Ja, jag ser ju, den hänger ju för fan ut genom byxorna, så det ska inte
den,
se ut.
Den hänger mer livlös än Tommy Salo plockad på en bil utanför Köping. Han skyller på skilsmässan, Tommy Salo. Alltså jag har krökat.
Jag med. Inte ens skild.
Jag har krökat efter både separationer och skilsmässa, men jag förbannar mig aldrig kröka så jag blev ledsen. Tvärtom, här ska förbannar mig firas. Mm. Nej, men den där, vad heter det, Hamid-grejen. Jag får bara fråga en sak, ja. Hans. Det råder ju åsiktsfrihet. Han får ju hysa vilka vidriga åsikter han än hyser. Mm. Därför att vi gick ju man ur huset när de, ja, enligt SVT så var det ju en fransk lärare som blev mördad. Han blev ju halshuggen för att han hade visat bilder av då
Profeten
Mohammed i den här franska skolan, som blev han halshuggen. Ja.
Det här var
och då går vi ut och försvarar hans, det är hans yttrandefrihet. Men Hamid här då, Sir Hamid som du kallar honom, har inte han rätt till sin yttrandefrihet? Var i består skillnaden?
Ja, det består ju att det Sir Hamid möjligtvis har ägnat sig åt, det är en viss form av hets mot folkgrupp, och det är ju inte tillåtet. Det är ju ett undantag i yttrandefriheten. Men skitsamma, det där är teknikaliteten.
Alltså, jag får säga vad jag vill, men sen om någon vill dra mig inför ting, det är ju en annan historia, eller hur?
Ja, och det var vad de gjorde här. De drog honom ur På spåret.
Ja, och han är inte förhindrad att ha sina åsikter. Nu argumenterar jag för din sak.
Ja, det är lika bra.
Jag måste nu äta axeln som bara välja. Nej, men han får ha vilka åsikter han vill, men de har valt att inte ha med honom i ett förtroendeuppdrag inom Moderaterna, Integrationskommittén och det finaste av allt kanske, det som är snäppet över Svenska Akademien sen Jean-Claude Arnault tryckte på tonåringar. Mm. På en rullad. Men vad är det, plingar det här?
Men kan
för?
Du stänga av din jävla lur? Det är ju Mikaela som vill att du ska gå ut med hennes hundar.
Jonas är det hennes hundar?
Ja.
Varför inte sagt någonting? Nej, oj. Hon har lovat mig, så länge jag får ha mina hundar, Jonas, så tänker jag inte skaffa fler barn. It's a deal, sa jag.
Ja.
Och så satt jag i baksätet hos Tommy Salo och lyckades smita när bängen dök upp.
Det var han som körde som Tommy. Vem? Då hade du redan dragit.
Det enda som låg i baksätet var Tommy Salos gamla flashlight och 2 pesar. Det var ju en raggabil, vet du.
Ja.
Nej, men skillnaden på yttrandefrihet, du säger att ska Hamid då, han kan ha dra sig inför rätta för det han har skrivit på Flashback.
Nej, det är
och framförallt kan myndigheterna kolla upp vad man skriver på Flashback, för då ligger jag jäkligt löst till. Alltså. Ja. Då hänger med mig nästa lyxstolpe bredvid någon Richelieu från franska revolutionen.
Jo, jag tror dock inte att det var myndigheten, utan det var tredje statsmakt. Är det där de heter? Dagens Nyheter?
Det är ju första statsmakt.
Är det första statsmakt?
Är det vad det plingar här?
Det kan inte vara första statsmakt.
Ja, men det är ju det per definition.
Aha,
vi har ju olika domstolar i landet. Vi har ju tingsrätt, hovrätt, högsta domstol. Sen har vi ju Expressen / Aftonbladet.
Ja, och sen folkdomstolen.
Facebookdomstolen. Jag säger som Chiang Kai-shek. Förringa aldrig en folkdomstols betydelse, Hans, på Nej. Riktigt.
Du, jag skulle ju laga mat till barnen igår.
Ja, barnen, de är ju vuxna bägge två. Du måste, alltså det här är en orosanmälan till socialtjänsten.
Vad då att jag lagar mat eller får lite mat?
De är inga barn, de är ju vuxna.
De är mina barn.
Jo, men Tyra är ju mogen, ska jag säga.
Hörru, lugna ner nu.
Jag ska inte skicka dick pics. Nej, men Tyra är ju, hon är ju myndig.
Ja.
Ja.
Men de slutar ju inte äta för att de blir myndiga.
Tyvärr inte.
Nej, tvärtom. De äter jättemycket.
Om de inte har en ätstörning.
Mm. Det ska vi väl inte försöka omfamna.
Nej, verkligen inte.
Du,
jag önskar att jag hade en.
Jag kom på att vi skulle äta renskav igår.
Jaha.
Påminner lite grann om mina rötter. mina samiska rötter. Min mammas släkt är ju från Västerbotten och de är ju skogshuggare och flottare och sånt där.
Men säg inte ändå... att hon heter Salo som ogift.
Nej, hon heter inte Salo.
Han är ju där uppifrån.
Jo.
Han är ju...
Salo är ju inget samenamn, det är ju ett dalmasnamn.
Men han är väl fjällrom, han är väl same?
Nej, han är inte same.
Han är inte, okay.
Hur som helst. Så det där var ju, så det fanns sameblod i släkten. Och så fort man sa det till min mormor, då var hon tokig. Så här.
Och varför?
Vi inga lappa! Så, ja, men förlåt då mormor. Och jag tyckte det var exotiskt, ungefär som att vi var indianer. Fan, du sa indianer.
Oh. Bilda inget hockeylag, Hans.
Som en hommage till mitt arv så vill jag tycka om renskav. Jag kan dessutom ett bra recept på. Jag ska lägga ut det i sociala medier sen.
Välkommen till Matpodden med kändiskocken Hans Wiklund.
Även om det här frysta renskavet du får ner i Stockholm, är det någon sorts radioaktiv biproduktsladder med 12% ren och resten massa skit i.
Liksom. Cesiumskav från Vitryssland. Tackar, ja. Spashiba.
Precis. Så jag sitter hemma och jag skickar ner grabben då för att handla på Coop. Det ligger precis, det är 50 meter från mitt hus. Och skickar ner honom. Och så ringer han, det gör han alltid när jag skickar ner honom för att handla. För då säger han, det finns inte. Jo, det finns, du tittar bara inte. Fråga någon som jobbar där. Det finns ingen som jobbar där. Jo, det finns det visst, jag är helt säker på att det finns någon grödenklädd person som jobbar på Coop.
Vänta nu, på Coop jobbar man inte. Där man anställd och avskyr kunderna. Det ingår i själva konceptet Coop. Eller Coop Nära som det heter nu.
Ja, jag börjar tro.
Precis. Nära står ju för nära konkurs när det gäller Coop.
Jag lackar ur, jag sätter på mig kläderna, springer ner till affären. Uh-huh. Möter Elis där nere, där står han och ser vilsen ut. Haffa första bästa person som har gröna kläder på sig. Det var ingen anställd, det var någon person som hade gröna kläder. Jag haffar en till, det var en anställd.
Annie Lööf. Gröna kläder.
Hon handlade förut.
Nej!
Alla handlade. Vet du, det här är en... Jag bor på ett ställe, Odenplan. 150 000 personer cirkulerar kring Odenplan dagligen. Till pendeltåg, bussar, tunnelbana. Och det finns en mataffär.
Oj.
En, och det är Coop. Förstår du? Nej, jag ska berätta.
Men har de inte renskav på Coop? Var inte hela Sverige ska leva? Alla ska med! Käbbel, Stefan Löfven, käbbel. Alla ska med.
Exakt så
ska
var det.
Ska det finnas samisk mat?
Ja, så precis bland de frysta pizzorna och allt det andra halvfabrikat och skit som de säljer där, så låg de här små guldglänsande juvelen från Nordmarkerna. Renköttet kunde också vara älgskav eller viltskav hette det ibland. Det var en riktig röra av
skoskav, det smakar äckligt.
Ja, men djur som de hade skjutit, eller roadkills eller vad det var för någonting. Men det var i alla fall fina fjällmotiv på askarna. Så vad är renskaven? Man, sa jag till honom. Han bara, det har vi slutat med. Va? Har ni slutat med renskav? Hur gick det till? Nej, det bara... Och Elis står bakom ryggen. Det fattar du väl, ingen som köper den där skiten.
Jo, det var ju inte det.
Men jag köpte ju. Och jag köpte stora mängder renskav, ska du veta.
Men varför slutar de med...
Renskav?
Ja, nej.
Det fick inte plats för de skulle ha halvfryst pizza istället.
Det finns en haltande logik här. Konsum har aldrig haft i butiken det som säljer, utan det som ska rättvist vara in och det som folk borde köpa. Det är därför de torskar stenar mot ICA och är nästan konkursmässiga.
Jaha, men då har de ju bytt bog nu i sådana fall, för nu jagar de ju då 7-Eleven i utbud.
Som Estonia, bytt bogvisir har de gjort. Vadå jaga 7-Eleven? Det är bara tjosan
Ja, men det är bara läskblask, chips och skit.
Anpassad efter en slö innerstadspublik som du ingår i.
Ja, men jag tycker att bland 150 000 personer som passerar här dagligen borde väl åtminstone 4-5 stycken av dem var intresserade av att köpa mat istället för chips. Eller? Eller är jag helt ute och cyklar?
Får jag gissa att Coop Odenplan har en gigantisk veganhylla?
Ja, den är stor.
Och en egen ekologisk avdelning.
Jajamän.
Ja, där har du va?
Ja.
Där har du. När man går in på stadsbiblioteket numera, det finns ingen bok om Stockholms historia, däremot om queerlitteratur. Tre avdelningar, du får låna lite förbannad skoter och åka runt för att hitta all queerlitteratur som jag aldrig kommer läsa.
Men du går aldrig in på stadsbiblioteket längre, blir knivskuren av marokkaner så fort du kommer innanför dörren. Alltså det är inget skämt. Ja, men de bestämmer där inne.
Nedskärningarna på stadsbiblioteket har nu drabbat även ett vanligt folk.
Ja. Men då om jag bara slutligen får prata lite mer skit om Coop.
Alltså,
när jag var liten var Konsum de goda. Mamma hade en sån här kökslåda full med kvitton från Konsum som skulle man få återbäring av Olof Palme så småningom. Mm. Och, alltså vi helgade de där kvittorna. Det var ju liksom våran buffert. Ja. Det var ju där pengarna låg, kvittorna.
Kan någon trycka på sosselampan där inne? Han är en, har vi en person med sossebakgrund där. Och jag välkomnar det.
Och så kunde man även lägga önskemål i en låda på Konsum och sådär.
Jag vill ligga med kassörskan med stora tuttarna.
Nej, jag var ju 12 år här. Jag har inte börjat med sånt ännu. Förvisso så hade den här butiken samma utbud som butikerna i Ukraina på 60-talet. Men vi var ändå nöjda. Vi hade cashback på de där kvittorna i mammas kökslåda och så vidare. Och jag kände mig som den rikaste grabben i kvarteret fast jag inte var det. Idén förresten om Coop och kooperationen.
Men de har fortfarande återbäring.
Har de?
På riktigt. Man får tillbaka det man har ställt till med. Ungefär som Tommy Sol utanför, i en gammal raggabil utanför Köping.
Jag som inte har sparat ett enda kvitto på 40 år.
Nej, men du behöver inte tänder, släcker sosselampan, tänder digitala lampan. Det går på ditt medlemskort, vet du. Jäklar, där avslöjar att jag är medlem i Coop.
Va, är det inte jag?
Kan bara avgå här. Kan jag bara göra en Sjöstedt och bara avgå?
Jag har inget Coop-kort. Jag går aldrig med i föreningar som skulle vilja ha mig som medlem. Det är Grunch & Marx gamla säger och det står jag för. Samtidigt, det var ju Coop-kooperationen, det var ju nationalsocialistisk idé från början. Det var ju fascisterna som utvecklade den här i samklang då med det svenska folkhemmet.
Vad? Fascisterna? Var det Moderaterna?
Nej, det var ju inte de som var fascister på den tiden.
I en sosse-kontext var det ju.
Ja, men alltså, Moderaterna var ju inte fascisterna då. Okay. Det var ju sossarna.
ICA var väl de riktiga fascisterna för Konsum?
Ja, det var som Expressen kontra Aftonbladet.
Ja, men så var det också. Va? Ja. Brunsmetade Expressen.
Jag undrar om de där kvittorna finns kvar hemma hos mamma. Jag ska åka och kolla sen när vi klarar med den här skiten.
Hörru du, jag tror att vi är det nu därför att Oliver dyker upp här. Aha. Du gick precis in i studion, vår demonproducent Oliver som jobbar, när han säger, du blir knivskuren av marokkaner, säger han helt öppet här. Det är fantastiskt. Är vi klara, Oliver? Hans, I love you man.
Men lugna ner dig nu.
Har vi ingen lunchlåda med renskav? Blev det någon middag? Någon...
Nej, fick jag kyckling istället.
Är det sant? Okej, okay. Ja, alltid kränker det någon.
Stackars barn.
Mm. Jag tycker inte du ska äta kött överhuvudtaget faktiskt. Och så, det är inte bara jag som tycker så, många med mig. Mm. Kul också det här med att du och jag ska ersätta Hamid och Frida Boysen i På spåret.
Ja, det blir kul för oss.
I och med att Nordegren och Epstein...
Ja, de hade gjort för mycket skit i garderoben.
De hade jobbat på Sveriges Radio PK1 och haft en slags talkshow där med innan tillästa manus. Mm. För dåligt alltså. Vi är klara för idag, Hans. Tack för att du står ut med våran podd. Den heter Off Limits, men det är ett namnbyte förestående.
Ja.
Vad ska vi heta, Oliver? Du som bestämmer den här skit. Du som drar in pengarna på det här.
Men är det någon som lyssnar på det här, då kan väl de komma med förslag.
Det har de gjort redan, Hans.
Alltså, och det gick inte att trycka, va?
Det var ju bara hånfulla grejer. Det var allt möjligt. Kommer namnförslag, mejla mig jonas@rockklassiker.se. Vi har lite merch, vi har lite toppluver och Tommy Salos gamla alkoholås som vi tävlar ut till.
Kepsar från radiostationer som vi aldrig har jobbat för.
Exakt.
Inte så många.
Missa inte mig och Hans varje morgon. Lyssna för satan på Morrock i Rockklassiker. Kommentera oss gärna på iTunes och kommentera oss på Hamids gamla...
Hans trådar på Flashback också.
Ja, exakt.
Sir Hamid.
Våran tråd med Offlimits är faktiskt ännu större. Där ifrågasätter de att du är samma person som satt med Nils Petting Sundgren och pratade film i TV4.
Ja, men det är ju inte.
Nej, men du låter ju så förbannat annorlunda nu. Du låter ju påläst och akademisk här.
Ja, men då, min funktion där var ju bara att reta stackars Nils Petter.
Ja, visst var det så. Det var som en sparringparty till Lillen Eklund. Det behövdes egentligen inte.
Nej, egentligen inte.
Egentligen inte. Vi är klara för idag. Tack, vi går ut på den. Kransnedläggning. Hålet i Estonia. Vi är klara. Ja. Tack för att du står ut.
Tack.
Hos Gemofix får du just nu flerpack härdad trallskruv för endast 39. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.